Herrens ord är rena, de ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. Mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd. Och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir dina tjänare varnar, att följa dem ger rikligt lön. Vem känner sina fel? Fria mig från mina synder jag inte ens vet om. Men hindra mig också från öppet trots. Låt inte få makt över mig. Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig. Herre, min klippa och min hjälpare. Vi ber. Gud, vår skapare, vi tackar dig för livets gåva, för din närhet varje dag. Jesus Kristus, vår försonare, tack för frälsningens gåva, för ditt rike som är mitt ibland oss. Helige Ande, vår livgivare, tack för gemenskapens gåva, för din kyrka som sänds till alla människor. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Att lyssna i tro är temat den här söndagen. Och jag läste Saltartexten som inledningsord. Och jag tänkte att vi ska läsa grundtexten nu tillsammans. Och ni får den framför er ifrån Matteus 13:44-46. Jesus sa, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Amen. Texten som vi läste inledningsvis ifrån Matteus evangeliet, det evangeliet som är mest judiskt präglat, skrivet till den första judekristna församlingen som brottades med frågan hur kunde våra systrar och bröder missa att Jesus var den efterlängtade messias. Det är redigerat på det sättet av författaren att han har samlat Jesus ord i tal. Och de två liknelserna som vi hade, inte underligt nog då, är från det som kallas för liknelsetalet. Och jag tror jag upprepar, det var ju bara två versar, så jag läser dem en gång till. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Jesus var en fantastisk berättare. När översteprästerna skickade ut några för att ta honom till fånga så återvände de tomhänta. Och så, ja, men var har ni honom? Vad sa de? Aldrig någonsin har något talat som han. Och det var ju inte bara de i den miljön. En svensk professor i pedagogik idag, Thomas Kroksmark heter han. Han har skrivit en bok om Jesu undervisningsmetoder. Jag tror det var 12 stycken han tar fram. Undervisning i pedagogik. Och en av de här metoderna var liknelserna. Det finns en rad liknelser med lite olika tema. De här som vi har läst är korta, kärnfriska, någonting som man kände igen, någonting man förstod. Inte så sällan så använder Jesus sen för att man ska vara med och höra. Och liknelsen är ju för att de ska ha någonting att fästa det på. Man hade ju ingen, varken padda att skicka upp det på, eller ens radio, eller ens böcker. Utan man mindes ju texterna, man upprepade och pratade. Och då var liknelsen en sån metod för att komma ihåg någonting. Som förkunnare så måste man vara försiktig med att använda liknelserna så att det ger en bild av allting. De har en poäng, de har en kärna, och det är det viktiga. Vår texts liknelser handlar om himmelriket. Det står det i Matteus, men det står inte himmelriket i Lukas, Markus och Johannes. Vet ni varför? Jo, det är just för det judiska. För juden var Gud så helig som han undvek helst att nämna Gud vid namn. Och därför har författaren i respekt för judarna använder han himmelriket. Så himmelriket står i Matteus, men det står Guds rike i de andra tre evangelierna. Ni kommer upptäcka att när jag predikar så kommer jag komma med såna här värdelösa saker. Men jag tycker det är underbart, och det är det som är så lite grann sånt här får man alltid göra. Och här hade funnits massor för mig att tränga in i. Men nu har vår ordförande gett mig order om att jag ska vara kort i predikan, och jag ställer upp på det och lovar det. Så det blir det inte några mer sådana långa utläggningar. Lyssna, tro var temat, och det kunde väl vara bra, men jag har snitsat till det lite grann. Så jag kommer att tala om balansen i tro. Balans i tro. Och bara för att ingen ska sitta och fundera, så är det allt annat än att kompromissa. Vi ska aldrig någonsin kompromissa med vår tro. Är det någon som har satt på vinterdäck? Har ni gjort i ordning vinterdäcken? Eller har ni dem på däckhotell? Det är jättebra, för att då är de automatiskt balanserade. Nu är det ju några av er som inte varit med på den tiden när man körde med obalanserade däck. Det var fruktansvärt. För rätt vad det var så började hela bilen studsa. Och ratten, det var nästan svårt att hålla i den. Alltid i hastigheter som man ville ligga i. 60, 70, när det var 50 och 100, när det var, vad var det va? Men det är väldigt sällan det är obalans idag. Nu kan popkören beskriva för er vad det fysikaliska är när det blir en sån obalans. För det är resonanssvängning, och det kan de. För det har jag förhört mig först. De kan berätta för er, eftersom vi ska vara kort i predikan, vad det är för resonans, eller hur? Ja. Men det är enkelt så att ett system har en egen svängning, och på kommer en annan svängning från ett annat håll så förstärks det, och amplituden blir så enorm. Vet ni hur stor yta det finns på bildäcken? Nu är det ju lite tveksamt där. Är det någon som har 240 däck i bredd? Så är det kanske inte samma. Men det är inte särskilt stor yta på varje däck som är mot asfalten. Och det är fyra stycken. Och då den här, de här, alltså även de här småbilarna idag har ju nästan 100 hästkrafter. Det är under 10 sekunder, 0 till 100. Det är åtminstone ett ton. Har man en mellanklassbil så är det upp mot 2 ton. Otroliga krafter som finns. Och den här lilla ytan som är avgörande för kontakten, för bromsen, för accelerationen, för alltihopa. Och den är så enormt känslig. Varför får vi inte obalans idag då? Har ni varit och kollat när de ställer in däcken, när de balanserar den? De sätter den på däcket på en apparat. Och så drar de igång apparaten. Och så när de är färdiga så visar den, då snurrar de. Och så stannar de hjulet där, och så står det 50 eller 100 eller kanske 250. Vad gör de då? Då tar de en liten blybit. Och så sätter de den i fälgen på det stället som apparaten har visat. 250 gram kanske, 50-100 gram. Så känsligt är det här fantastiska tekniska mästerverket som en bil är för att du ska ha balans. Vad är det för dum liknelse jag har kommit på nu då? Jo, jag vill påstå att det är så viktigt, minst lika viktigt för dig, att du har balans i din tro. Det finns så oerhört mycket runt omkring oss i våra liv som blir så skakigt om vi inte har balans i vår tro. några punkter. Tron är alltid hotad. Yttre, personligt, sammanhangen. Och vad är sättet att leva med tron? Vad ska vi göra? Och just det, lev med den. Använd den, bruka den. Den tro som vi gömmer undan, den tro som vi inte praktiserar. Och det behöver inte vara att ställa sig utanför prima och tala om att ni ska tro. Det finns sådana som har den gåvan. Jag tror inte alla har den. Jag tror inte de flesta av oss har den heller. För jag tror att vi skulle göra den rätt så dåligt. Men att vara med din tro i din vardag. Hemma, skola, arbete, släkt, vänner, vad det är. Där är det viktigaste att du lever med din tro. Att du använder din tro. För vad händer om vi inte använder den? Och oftast så tunnar den ut. Hotet för väldigt många av oss, det är inte att bli kalla, utan det är att bli gömma. Kommer ni ihåg hälsningen via Guds ande till församlingen i Laodikea? Tänk om ni ändå vore varma eller kalla, men nu är ni ljumma. Hotet med en tro som vi inte använder, som vi inte brukar, är att den liksom tynar bort och plötsligt har den blivit ljum. Vi har inte tappat tron, men vi använder den inte. Vet ni det? Att här representerar vi en enorm resurs. Jag tänker inte på kyrkan, jag tänker inte på alla de gåvor, all duktighet, alla ungdomar, allt vänta, utan jag tänker på all tro som vi tillsammans har. Tänk att vi lägger ihop den, lägger den i ett stort paket och använder den tillsammans. Det är församling i funktion. Vilken resurs. Vilken kraftkälla. Det är Gud, det är Jesus, den helige andes närvaro i vårt samhälle genom oss, genom vår församling. Och därför är det så att du som suckar, jag har så liten tro. Inte duger min tro till något. Kan jag använda min tro? Och kanske jämför du med någon annan. Han har så stark, hon har så stark tro. Tänk om jag kunde få så mycket större tro. Då skulle jag inte. Vad är det? Ja, det är lurendrejeri med oss. Den tro du har, det är den du ska leva med. Du kan inte leva med dina föräldrars tro när du är barn. Du måste hitta din egen tro. Barnatron är underbar. Tänk, ju mer vi kan få bevara av barnatro genom våra liv så är det bra. Det är att inte alltid behöva ifrågasätta annat, utan att lita på tro. Lita på ett av de finaste ord. Men vi behöver blötas och stötas. Alltså jag hade ett underbart vittnesbörd om tro för en timme sedan här nere i ett rum. När en berättade om krisen i hans familj och vad tron har gett honom i det sammanhanget. Ett fantastiskt vittnesbörd. Ofta i krisen, kampen, problemet, en möjlighet att komma vidare. Den där raka vägen är oftast inte den bästa. Och den starka tron kan faktiskt vara förödande. Ofta om vi petar på den starka tron så är den inte så stark, utan det är ett försvar. Att man går ut häftigt med det man har, för man egentligen har en osäkerhet i botten. Men om vi lägger ihop all vår tro, om all tro duger, om vi alla vågar använda vår tro, tänk vilken resurs. Och sen är det självklart att vi också ska använda våra personligheter, det vi har av mänskliga gåvor, det vi har av erfarenhet och det som Gud förmerar med sina andliga nådegåvor som kompletterar, berikar och för ihop det här. Och i församlingen har vi andra resurser, vi har byggnader, vi har ekonomi och annat som också kompletterar det här. Men det är tron som är det avgörande. Och därför Försök att hitta balansen i din tro. Använd den, bruka den, lev med den. Det är inte särskilt ofta som det är konflikten när det gäller tron som skapar problem i församlingen. Utan det är ju det andra. Det är våra känslor, det är våra vilja, det är prestigen, det är våra personligheter och allt det här. Det är de bitarna. Tron är ofarlig tillsammans. Om vi respekterar varandra, om vi lever ut den. Och där, kära vänner, är det viktigt att kunna kompromissa. För att vi ska kunna fungera tillsammans. Och vi har valt som kyrka församling att kombinera det andliga ledarskapet med ett demokratiskt ledarskap. Kan vi skapa den perfekta församlingen? Har någonsin någon kunnat skapa den perfekta församlingen? Nej. Vi blir aldrig perfekta. Men den tro du har, den är en jätteresurs. Den är den viktigaste resursen för dig i vår församling, till vår församling. Jag har inte kommit på det själv, men du vet nog vad det är. När jag vill avsluta den där predikan med att läsa. Den balanserade tron är tålmodig och god. Den är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den gläds med sanningen, allt bär den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Tron som är en gåva från Gud i nåd genom Jesus Kristus. Ta emot och våga vara den du i Kristus är. Tack himmelske Fader för den bästa gåvan, skatten, pärlan som du erbjuder oss i Jesus Kristus. Tack Jesus för att du dog på korset och du uppstod och att vi i nåd får ta emot gåvan att tro på dig, att det gäller oss här och nu. Tack för den här fantastiska resursen som finns representerad här och genom vår församling. Hjälp oss att våga använda vår tro, att tillsammans förmera den och bli en resurs, en kraftkälla där vi verkar. Amen.